Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tjo, välkommen till podden Niemos.
Niemos.
Idag har vi med oss Ladies Love Hip Hop.
Yeah.
Välkommen hit tjejer.
Niemos.
Bomben var lite sen.
Du är välkomna.
Tack så mycket.
Niemos.
Kul att ha dig här. Kan man säga att ni är ett kollektiv av DJs och kreativa kommunikatörer?
Kommunikatörer?
Vad var det ni sa?
Jo. Ett
kreativt kollektiv.
Ja, ah, men kommunikatörer, det var så här.
Det var lite... Du blev imponerad där. Nej, inte riktigt. Nej. Välkommen hit i alla fall. Kul att ni kunde komma.
Tjejer, välkomna.
Tack.
Och ska vi presentera damerna, eller?
Det tycker jag. Berätta.
Vi kör direkt.
Natasha heter jag. Är en av tre Ladies Love Hip Hop DJ och kreativ kommunikatör, eller vad sa du? Nej, men vi jobbar kreativt i projekt och events. Mm. Det är det vi gör.
Linda heter jag.
Förlåt, vad sa du?
Linda.
Linda.
Och jag DJ-är, älskar musik och jobba med de här tjejerna och ha det bra.
Nice.
Och Rebecca heter jag.
Natasha, också en Linda och Rebecca.
DJ och kreativ kommunikatör.
Absolut.
Kreativ kommunikatör. Alltså, wow. Alltså, det låter lite som så här, att ni är fältarbetare, alltså politisk organisation för kultur.
Wow.
Eller en kreativ konduktör.
Konduktör som liksom kör ett tåg som kommer med nymodigheter och så här out there.
Exakt.
Det här var på en helt annan nivå. Tjejer, på tal om att sätta namn och stämpel på saker och ting. Hur kom ni på ert namn?
Det var en gång när vi fikade och snackade om att vi skulle göra någonting mer ihop som var så här eventgrejer och DJ-grejer och sådär. Och sen så satt vi och bollade namn. Sen kom Natasha på. Hon typ sa någonting i stil med Ladies Love Hip Hop. Jag kommer inte ihåg exakt vad
jag
det
sa. Jag tror det började med att vi sa typ Stockholm Hip Hop. Eller något såhär.
Alltså,
och sen bara, ja, jätteenkelt. Så vi bara, nej, det känns inte bra typ. Och sen så sa du typ såhär, men ladies. Någonting typ.
Ladies
så bara,
loving, alltså någonting. Så vi bara, ladies love hip hop. Ladies
vi
love
bara, yeah, that's what we
du
are.
Typ.
Men då, alltså då var vi ju 18 år och visste ingenting om musikbransch, eventindustrin. De hade DJat i typ, länge hade de DJat? Ett år, ett halvår?
Något sånt där.
Så det var typ, alltså vi satt mest och bara så här bolla idéer och bara så här, vad, hur vi skulle vilja att en klubbatmosfär skulle vara. För på den tiden gick vi ut konstant. Vi liksom,
det gör ni inte nu.
Nej, inte på det sättet som vi gjorde då. Vi brukade liksom typ gå ut typ 4-5 dagar i veckan och kalla det för festivalveckor. Och så tyckte vi typ att alla klubbar var så tråkiga typ.
Vi maxade verkligen.
Och så tänkte vi så här, fan, vi kan ju gå in här och göra det här bättre.
Så visionen var någonstans att göra en förändring inom musikscenen eller alltså utelivet överlag?
Eller typ skapa, vi pratade mycket om att skapa en klubb där alla våra tjejer kan göra exakt vad de vill. Där så här, det är vi som äger klubben och eller så äger stället och har stället. Och vi ska göra det för the ladies. Typ. Det var där typ grundgrejen började.
Mm. Med också fokus på bra musik. Eftersom att vi alla är så musikintresserade så var det också så här. Vi behöver fett bra musik på klubbarna. För att det finns inte tillräckligt mycket med bra hiphopmusik på klubbarna. Så det kände vi också att vi kunde tillföra liksom.
Vi hörde typ samma låtar varje dag när vi gick ut. Ja. Och bara, det här håller inte.
Jag tänkte säga det. Vi kommer komma tillbaka till det här med visionen och allt vad det är och vad ni är idag och sådär. Men kul att ni kom in på det här med musiken.
Mm. Och du måste köra i micken.
Hörs inte jag tillräckligt? Jag har värsta rösten. Okej. Jag tänker så här. Musikintresse för er. Ni har ju egen lista på Spotify. Typ Spotify. 3-4 stycken. Och jag är en som lyssnar gediget mycket alltså, av er. Och det du säger Natasha. Jag kan känna lite det där. Att det är väldigt. Ni har väldigt det är inte det gamla vanliga som kommer. Som poppar upp på era listor. Det är verkligen så här väldigt.
Men det är också för att vi är tre personer. Så typ man kan typ, om man känner oss bra, så vet man vem som har kurerat listan den här veckan. För vi hela tiden är vi inne i olika perioder där man lyssnar på en viss typ av musik. Och så här, vårat namn, Ladies Love Hip Hop, jättemånga kan verkligen ta oss för namnet, för ordet. Och tro typ att vi bara ska. Alltså, alla definierar hiphop på olika sätt, men Ladies Love Hip Hop kom från en konversation som vi hade och vårat musikintresse ändras ständigt, så det är allting som grundar sig i hiphop, men det kan lika gärna vara, alltså du skulle lika gärna kunna slänga in en salsa låt i den också.
Exakt, jag tänkte allting på det för att ja, och jag hörde här om dagen så var det någon holländsk rappare efter en afrobeat. Alltså det var så här, wow, så det är en potpourri på tal om det. Det är verkligen en salig blandning. Garvanka, va? Det där, jag gjorde inte ens det med flit. Vad är det med dig? Fan. I alla fall, men vi fortsätter så här, inne på musiken. Var kommer musikintresse ifrån? Om jag får fråga dig, ditt första musikminne, kommer du ihåg det?
Oj gud, mitt första, nej. Men jag kommer ihåg att jag som alla andra köpte väldigt mycket CD-skivor och satte på min CD-player och dansade loss till all typ av R&B, för att jag har alltid älskat R&B och soul, och det är typ där jag har mitt hjärta egentligen. Men jag gillar också all annan typ av hiphop, funk, alltså allting som är väldigt dansant har jag alltid älskat, för att det kommer från att jag alltid älskat att dansa. Och det började väl lite där att jag började dansa när jag var 3 år. Och sen så började vi alla i samma skola på Kulturama, där vi dansade och sjöng och spelade teater tillsammans. Så att vi alla lärde känna varandra där. Och
Kulturama, är det Nacka eller?
Nej, Hammarby Sjöstad. Ja. Och nu säger det sig att vi har ju alla samma intressen. Och sen lärde vi känna varandra där, växte upp tillsammans, där vi sjöng och dansade och gjorde allt det här varje dag. Så att det har liksom varit en del av ens liv hela tiden. Och vi valde att fortsätta ha det i vårt liv. För att det ger oss så mycket energi och lycka. Och det är vad vi gillar liksom.
Okay. Sista låten du spelade innan du kom in hit. Jag antar att du lyssnade på någonting när du var på väg.
Jag satte precis på min favoritlåt At the Moment i min killes bil. Och det är Bad Company med A$AP Rocky. Ja, den är riktigt fet. Jag la den i fredags och bara. Den är skitnice. Det är det sista jag spelade idag.
Och du då?
Min pappa är från Kuba. Så när jag var liten, typ 8 år, så åkte jag dit för första gången. Och jag hade alltid tyckt om musik innan också. Men när jag kom dit så blev det så här på en annan nivå. För hela min släkt gick runt och bara
Celia Cruz, va?
Ja, alltså de dansade varje dag hela tiden. Och jag bara, damn, alltså jag kan inte röra mig. Så kände jag. Så jag hade mission varje år jag åkte dit. För jag var där så här över sommarlovet varje år. Så jag hade mission varje år, typ lära mig salsa, lära mig det här, lära mig. Så jag lärde mig allting också. Och jag tog med det till Sverige och typ dansade, sjöng och fortsatte intresset. Men det var därifrån det var så här exploderade typ.
Och hur har det gått nu med dansstegen?
Fett bra.
Du har det.
Alltså jag har det. Jag var så här, jag var så målmedveten om att jag skulle lära mig, så att jag gjorde vad som helst, typ så här, för kubaner är fett typ så här, öppna, de säger vad de tycker,
nästan
de
gränslösa.
Ja, de hänger så här wow, liksom. Så att jag typ blev uppbjuden och kunde säga, för det är så man lär sig på riktigt. Man blir så här uppbjuden och dansar, så måste man tacka ja och sen får man bara så här köra.
Så
jag bara, okej, men jag kan inte, så du får ta det lugnt. Så här, var försiktig, eller så här, lär mig stegen liksom. Så bara...
Fatch.
Ja, så bara... så bara gör jag fel. Och du vet, de ställer sig upp så här, de ställer sig upp och bara, vad gör du? På kubanska klubbar så är det alltid så här en publik. Så här, vissa sitter och chillar, de dricker rom, sitter och tittar på dem som dansar. Och jag skämdes ihjäl varje gång, så jag gjorde aldrig om de där felen. Och så lärde jag mig.
Det är så, där jag kommer från Kap Verde, om man inte kan se vad de slänger i vattnet, de bara, ej, det fixar den. Lite så.
Verkligen.
Så du har dina släktingar och tackar?
Ja, för att jag till slut lärde mig alltså, att bara ha känsla och köra därifrån, absolut. För här gick jag på lite klasser, och, men det var aldrig någonting som var på det sättet. För jag dansade med alla mina kusiner som var jämnåriga. Vi var med i karnevalerna på somrarna, så här barngrupperna. Och jag var verkligen en del av dem. Min pappa, han var så här, fixade grejer med släkten, och jag var bara med mina kusiner.
Fantastisk nice. Intimitet.
Jag är tacksam för den grejen, att jag har fått uppleva det.
Kultur.
Det är många som har fått det här i Sverige liksom, som har föräldrar från andra länder. Så det är jag tacksam för.
Verkligen. Vad händer?
Du vet vad jag ska säga. Jag lyssnar.
Skönt att ha det här. Skönt att ha det alla tre här faktiskt. Ja, och du då?
Mitt första musikminne. Alltså grejen är att jag har så här jättemånga starka minnen. För min syster och min bror, de är 5 och 7 år äldre än mig. Och de lyssnar bara på så här hiphop, R&B, reggae, dancehall. Så att det är typ, de har alltid så här pumpat i sina rum, så här, deras musik. Och sen har jag morbror också som är så här, vad är han, typ 12 år äldre än mig. Och han lyssnade bara på hiphop. Så typ musik, alltså så här, jag kan så jävla mycket låtar utan att ens veta var det egentligen kommer ifrån. Bara för jag var så liten och var runt omkring det här. Men jag minns väldigt väl så här, en babyblå så här, bandspelare eller så här, CD-spelare vi hade. Och jag började på magdans när jag var så 8 år. Så jag dog för Shakira. Jag brukade säga att jag hade Santana på så här singer. Så jag spelade den så här om och om och om och om igen och dansade i mitt rum. Så när Rihanna släppte nu, vad blir det, förra året? Jag bara, oh my god, det här tar mig tillbaka.
Det var till dig de gjorde den.
Exakt, jag kände det. Jag bara, yes, nu kan jag leva ut det där momentet. Fast i nutid.
Coolt. Ja. På tal om tid, förlåt. Vad lyssnade du på sist?
Innan jag kom hit. Alltså helt ärligt har inte jag lyssnat på musik idag. Jag...
Han var helt chockad.
Jag har varit lite halvdrabbad, men det är väl en världslig sak. Alltså...
Nej, för jag har typ suttit framför min data i, typ, i min lägenhet helt tyst. Jag tror det är bara för att vi hade fest i fredags och så här, jag är fortfarande typ helt klar från den.
Vilken gädda.
Just det, du var ju där.
Jag tror att jag var där i alla fall. Victor, varför släppte du det?
Just det, jag skällde ut dig lite ett tag.
Det var väl inte en utskällning.
En fråga, vad tycker ni om klubblivet i Stockholm? Bra, alltså just fråga. Nu och så där, ni som kan det här med DJs och allting. Oj, oj.
Ska jag ta den? Ska jag ta den?
Ja, alltså, jag går inte ut så mycket nu, så jag känner inte riktigt att jag har koll på alltså, utelivet så bra. Jag vågar inte riktigt uttala mig, för jag vet inte riktigt så mycket. Och jag tror också att det finns lite grejer som jag nog hade gillat, men som kanske inte är de vanliga stereotypiska klubbarna, utan kanske i små events eller happenings som händer, vilket är fett kul. Och jag tror vi också är typ en del av det, mer än klubbar som finns som är bra liksom. Så jag vet inte, jag har inte så här skitbra koll på utelivet just nu, mer än jag går loss när vi har events.
Ja, men exakt, alltså det är som jag tycker, det är som du säger, att det finns skitfeta event som händer enstaka gånger. Alltså så här, Stockholm är inte en keff plats när det gäller musik och kultur. Vi är skitbra på det, alltså på alla möjliga sätt. Men det jag saknar i Stockholms uteliv är en klubb som alltid är öppen onsdag till lördag, som alltid har bra innehåll, som alltid levererar. Alltså det är så här, varenda gång det kommer typ en turist eller någon väns vän från något land hit och bara, var ska jag gå ut? Så bara, sorry, ingen av de här feta eventsen händer den här veckan, så du måste typ så här gå på de här lagom klubbarna typ, som bara är inget speciellt. Och det är det jag tycker är synd, att så här, det finns inget ställe som är riktigt så här, sjuka på att så här, leverera. Så det är typ det.
Du är dödfött här eller?
Vad säger du?
Du är dödfött i Stockholm.
Vad?
Dödfött, alltså det är dött. Alltså det är liksom, det finns ingen puls riktigt.
Jo, det finns, men det finns inte alltid. Alltså det är det. Man vill ju ha ett ställe som man alltid kan gå till, som alltid levererar. Alltså vadå, det är ju inte så svårt att begära. Men det känns inte som att, alltså alla har ju olika ambitioner. Alla är ju, driver ju en restaurang, bar, klubb eller vad det nu är av olika skäl. Alltså så här, allas mål är väl kanske inte att leverera fett bra musikaliskt innehåll eller så här. Vissa kanske bara nöjer sig med att det är pengar i baren liksom.
Och det är nog där problemet ligger, bland annat, tror jag.
Vad tror ni man kan göra för att förändra det då?
Kanske
bli kulturvåffla.
Ja, exakt, bli en kulturvåffla och våffla in de andra som har bättre koll.
Jävla flöjtar, eller hur? Nej, men eller hur?
För det, du har en bra poäng i det du säger faktiskt. Man vill ju inte kanske dra sin polare som kommer från något annat land till labbet liksom. På en onsdag kväll.
Det finns ju inte kvar, men inte jag fattar vad du menar.
Det är så bra koll har jag på utelivet.
Ja, det är sant.
Kör.
Labbet.
Men är det också, vet du, är det också mycket att de inte vill spela hiphopmusik i de här ställena och sånt? Att de inte vill ha en viss publik och sådana grejer?
Ja, det är det ju. Men det ligger ju också i intresse. Det kanske inte liksom finns ett intresse.
Tycker ni? Alltså, vad tycker du att det finns ett intresse? Alltså,
alltså, jag tänker av de som har ställen och möjligheter. För att liksom, det går ju. Men man måste alltid anpassa. Ja. Och här i Sverige och i Stockholm så har det alltid funnits, eller på senare tid har det funnits den här house-techno-kulturen. Ja. Och den kan de. De vet hur det funkar. Mm. Men när det kommer till hiphop och allt möjligt liksom, man måste ju kunna anpassa. Och det är där det brister. Det här att kunna anpassa och liksom jobba med hjärta och själ. Mm. Förstå att okej, det kommer kanske bli så här, hur gör vi då?
Mm.
Det är ingen som tänker så liksom. Nej. Utan de jobbar på samma sätt.
Mm.
Sen är de missnöjda för att de inte klarade av trycket. Det blir inte lyckat, det blir inte som de hade tänkt sig. Och då ligger de ner.
Det är som att de har typ blivit rädda, många.
Ja.
Och för, på grund av dåliga erfarenheter från förr. Men sen när man kommer in och är så här, men lyssna, vi kan göra på det här sättet. Så är de har redan bestämt sig för att så här, den här genren funkar inte. Och det blir kaos, det blir jobbigt. Så att så här, det är bäst att bara inte ha någonting med det att göra. Så slipper vi huvudvärken.
Ja, ja.
Vilket är fett tråkigt.
Ska du gå, bror? Ha det bra, ha? Vi ses.
För det finns ju verkligen en sån stor publik där ute som vill lyssna på det här.
Ja,
och så här.
Ja, för det är lite min tanke. Vad händer med dem när liksom de tar bort själva eventen?
De DMar oss konstant och frågar vart är festen.
Exakt, exakt. Bra svar.
Ni är mås.
Helt så. Nej, men skämt åsido, för att, ni kör ju event. Hur är det från en sak till en annan, fast ändå någonstans det här med fördomar? För jag kan känna att det är ju fördomar. Det sägs ju så här, hiphop, det tar fram en konstellation av människor som inte är så rumsrena alltid. Och då kommer vi plötsligt in på att det kan vara så ortenbaserat. Nu säger jag orten inom parentes, benämning på orten. Och du garvar.
Nej, men det var bara kul.
Men det är ju sanningen. Kasta på mig någonting om jag har fel.
Nej, mannen, det är
och
jättebra.
Och lite det här att det kommer en viss sorts klientell som stökar till, som skapar oreda, droghandel och gider och allt,
allt möjligt, visst. Mm.
Det kan,
fördomar.
Men alltså finns det på teknogrejer också, minst lika mycket.
Precis.
Vissa grejer så finns det inte heller tydliga regler.
Mm.
Alltså i vissa andra länder så finns det verkligen så här beter du dig på en klubb.
Mm.
Du kommer inte in på en klubb om du inte liksom följer våran, ja, vad ska man säga, våra regler, våran liksom vibe. Här i Sverige är saker och ting, det kan vara väldigt avslappnat på något sätt. Alltså även fast det är väldigt stelt här, så ska det ju kunna vara lite laid back. Man ska kunna gå ut med sina sneakers, man ska kunna så här, vara avslappnad. Och det skapar ju ett missförstånd där, att vissa kanske inte respekterar när det blir att några gör någonting på riktigt och verkligen vill föra en kultur framåt. Eller liksom, då kanske respekten försvinner lite. Man går
ja,
ut.
Alltså, lite, jag tror också att eftersom att det här är lite nytt nu, den här hiphop scenen i Stockholm, om jag jämför med typ London eller New York där det har funnits så länge, så får man också ha i åtanke att det är så nytt, så att de personerna som sitter på de här gamla houseklubbarna och sånt och försöker ta in de här personerna, de kan ju inte det här.
De tappar det lite.
Precis, så att droger och alkohol, det finns lika mycket på houseklubbar om oavsett, inte mer,
ja, som
med kokain och allt möjligt.
Mm.
Men
de kan hantera det bättre.
Eller? Nej, men folk är så hungriga för hiphop-grejer, så att när det väl händer, då är det så många som vill gå på det, och så vet de inte hur de ska hantera det. Det är inte liksom i, ja, det är inte reliance hela tiden, så folk kan få gå till grejer när det, alltså hela tiden, onsdag, torsdag, fredag, utan när det händer, då är det så här, nu äntligen är det en hiphop-grej, nu kan vi alla gå, och så går vi loss liksom.
Mm.
Alltså det är knas när man tänker på hur stora körer kan vara utanför en hiphop-klubb, hur mycket liksom energi som kan finnas utanför en hiphopklubb, som alltså av folk som inte ens är innanför, folk som inte ens kommer in. Det blir så himla så här, allting blir så aggressivt. Och då när man väl kommer in tar man med sig det där. Nu är jag inne.
Jävlar, ska slå sönder stället. Ah, vad trodde de? Vad har de gjort det här till? De släppte inte in Benny.
Det är så här.
Eller
något. Mycket känslor.
Man skapas någonting som egentligen inte finns där.
Men alltså, vi vill ju inte heller ha folk som bråkar, folk som typ är där för fel anledning, folk som bara står typ och stirrar och typ så här, gör så att vi inte känner oss bekväma på vår egna klubb. Det är ingenting vi heller vill ha. Alltså så här, så typ, jag tycker bara att arrangörer och bokare ska vara mer öppna för att istället för att säga nej, så kan man istället börja sätta sig ner och börja prata. Hur ska vi göra för att motverka det här? Hur kan vi göra det så att det blir bättre? Lyssna på typ vad vi har att säga, för vi har gjort det här ett tag nu. Vi har idéer på hur vi kan lösa det här, men de är så himla så här, nej men så här gör vi på alla klubbar, så nu ska vi göra så här.
Och göra annorlunda.
Ja, exakt. Så man måste också, man kan inte bara ha en mall som man alltid följer på alla olika slags event, utan man måste jobba individuellt med varenda projekt man gör och liksom anpassa det efter målgruppen.
Ja, det är ju samma sak. Skulle vi till exempel en kväll bara, nu ska vi styra en kväll som inte är en hiphopkväll, utan vi ska köra en salsa kväll på det här stället. Då kanske vi hade gjort det på ett annorlunda sätt för att få fram det bästa ur den kvällen. Och så måste ju arrangörer eller klubbfolk också tänka. Man kan ju inte, vi kan ju inte köra exakt så som vi har kört hela tiden, oavsett vad för kväll och musik. Och man måste ju anpassa sig, som du säger, till vad det är för typ av kväll. Vad är det för event vi ska ha? Vad är det för musik? Vad är det för folk som kommer? Alltså, kan man inte det, då hej då. Nej, jag skojar.
Men ni tjejer, det ser man ju helt tydligt. Och jag menar, man får tala om fördomar och sådär. Hur har ni blivit bemötta i den här branschen, eller vad ska jag säga, sfären av, det är så jävla väldigt mansdominerat, eventfixning och sådär. Hur har ni blivit bemötta? Alltså, är det en konstig fråga eller?
Nej, men det känns som att alltså,
det är en gammal fråga.
De som verkligen har tagit in oss och gjort grejer, det är de som har sett våran potential.
Mm.
De andra har inte ens, alltså vi har inte ens träffat de andra.
Shoutout
Matilda. Matilda, ching ching Matilda.
Alltså Matilda är den enda personen i Stockholm som är en bokare just nu som har koll på hiphop, R&B, afrobeat, allt som har med det här att göra. Och fattar vad vi försöker göra. Hon är faktiskt den enda som...
Hej Matilda, vad har du gjort det här till? Fattar du inte? Fortsätt!
Så om inte Matilda är kvar, så
hämtar vi hit henne igen.
Då måste vi skapa en fond så att hon...
Rädda Matilda-fonden.
Exakt. För vi behöver henne, och vi behöver fler som Matilda.
Vad har ni, er konstellation då? Ja, Matilda är fantastisk att jobba med. Det är hon faktiskt. Alltså ni är ju tre stycken. Det kräver, jag vet ju av erfarenhet med tre andra. Att det är ju tre olika, vi är i alla fall fyra olika viljor. Ni är tre olika viljor, en mindre. Men desto kanske inte, alltså hur är er konstellation? Vem har vilken roll? Ni har ju playlist, ni är DJs alla tre. Det är festfixning, det är lister. Alltså, vem är, finns det någon som är administrativ? Finns det någon som är fältig? Och finns det en annan som bara organiserar, moderator? Alltså jag bara försöker hitta titlar, kan ni hjälpa mig?
Ja, det är ju fan svårt. Alltså det är så jävla mycket.
Vi är i en process just nu där vi har börjat skriva ner så här, vad gör vi egentligen? Vad gör, alltså vad är
vår,
exakt, vår kultur? Vad heter det? Vi hade en vän, Doreen, shout out Doreen. Hon kom och så här, började snacka med oss om typ företagskultur och grejer. Och vi bara
förenings värdegrunder och kultur.
Så vi sitter faktiskt just nu och försöker så här, hitta det här. Så vi återkommer sen typ.
Men vi har ju lite, alltså vi har ju lite grejer.
Ja, för vi har ju lite olika personligheter. Så vi gillar ju att göra olika saker och så. Så att på något sätt har vi väl lite, alltså så här, saker någon av oss gör mer av. Men vi har gått från att försöka sätta det på papper och bara du gör det här till att okej, nej, vi kanske behöver landa i det, eller vi kanske behöver lära oss vem som funkar bäst med det här utan att skriva det på papper, och den personen kanske inte ens gillar det här. Så att nu är vi inne i en process där vi bara är jätte open-minded och bara, låt oss ta det tillbaks. Vilka är vi? Vad gör vi?
Eller hur? Förlåt, jag avbryter det. För nu kommer ni ju tillbaka, nu kommer vi tillbaka till det vi någonstans började snacka om, där med visioner och mål. Känner ni att ni var 18 år gamla när ni hade er första lilla tilt? Känner ni att ni börjar komma dit?
Absolut.
Får jag bara fråga, hur gamla är ni?
23.
24.
Och
fyllde år. Grattis, det är helt sjukt. Perfect girl och hela det löpet. Ja, så att men era roller då? Vem, alltså...
Okej.
Okay. Jag fick inte Natasha. Det svaret.
Natasha. Nej, men ja.
Vi har ju faktiskt skrivit ner. Vi har ju faktiskt...
Vad har vi skrivit nu då?
Nej, men...
Jo, social media.
Nej, men jag tar, helt exakt, klart. Jag tar hand om våran Instagram. Och jag tar mycket möten. Eller hojta på folk, men det är vi båda väldigt mycket, och sen går vi på möten alla tre tillsammans också, men det känns som att jag är typ lite mer på fältet kanske, som du sa det, jag gillade det där fältkommunikatör.
Fältkommunikatör.
Yes. Kreativ fältkommunikatör och
jävla nu sätter vi varandra så,
vad heter det, Instagram konduktör.
Oh yes,
hey.
Yes.
Okej, okay, Linda.
Jag är Spotify-ansvarig.
Spotify.
Playlist.
Mm. Just det, vi alla är DJs också.
Ja, det vill du. Men det är så här jätteförstått.
Sen så gör jag någonting annat också som är lite för mig själv. Som är del av våran grupp. Som är lite...
Överraska oss.
Snart.
Wow, det kommer bli intressant.
Så so that's me.
Mm. Men vänta, stopp. Försök inte ducka det där. Så du är en konst, du är så här, nej, jag ska inte dra, du får behålla din grej. Men så någonstans så har du den där estetiska konstnärliga grejen.
Alltså,
du känns väldigt lite så där.
Alltså, jag är så dålig på att mejla och allt det där.
Det är så Benim.
Men jag försöker faktiskt. Jag brukar skriva hej till folk ibland.
Hej.
Hej. Hey. De här kanske. Den här vet hur man ska göra. Jag bara försöker och bara hur mår du? Lite sånt.
Okej.
Okay.
Och du?
Jag är i alla fall just nu mejlansvarig. Så får ni någon mejl, då är det förmodligen från mig. Tjena, tjena.
Tja.
Hur mycket är? Ja, vad är det mer? Ja. Nej, sen är det nog lite alltid. Alltså så här, vi alla gör ganska mycket av allt.
Vill ju att du ska bli förhandlare. Eller hur?
Ja, alltså jag gillar ju typ företagsamhet och business och varumärke, bygga varumärke och typ sånt. Så att Vi får se. Det kanske blir mer åt det hållet i framtiden i alla fall.
Okej, okay, så du är alltså administrativ
och du är estet. Och våra posters. Ja,
de är ganska feta. Mm. Posters. Jag ger dig. Administrativ, estetisk och communication. Och fält.
Ja, yeah, fältassistent. Fält. Men typ...
Fält. Så sus.
Men typ, alltså, allting är flytande hela tiden. Typ, så när vi gjorde, när vi samarbetade med Siv och Åke och gjorde den här, vi gjorde en limited typ kollektion av kläder och valde ut kläder och släppte det som en kollektion med dem. Då var vi alla helt delaktiga i hela processen och så här, med kläderna och hur vi skulle göra och det ena och det andra. Så att vi diskuterar ju alltid allting tillsammans och tar fram idéerna tillsammans och liksom, alltså allt. Det kommer aldrig från bara en person utan så här. Och det är det som jag tycker också är intressant. Alltså typ så här, vi började när vi var 18 och visste ingenting. Och sen typ individuellt har vi alla vuxit på vägen. Och liksom tillsammans. Vilket gör så att, typ, att det ständigt ändras. Och att det blir som att man nästan typ, typ hittar sig själv igen. Alltså så här, ständigt. Och bara så här, förnyar oss typ alltså individuellt och tillsammans som en grupp som man kanske inte märker utåt alltså så här, det, när folk kollar på oss så ser de ju bara vad vi faktiskt gör men så här vi utvecklas ju och typ inspirerar varandra och ja,
ja visst, nu sitter vi med varandra 3 dagar i veckan med det här och det är väldigt mycket det här vi håller på med nu, vår kultur, våra värderingar, vad vill vi göra, vilka är vi, vad är viktigt för oss, alltså mycket sånt.
Och den här sammanhållningen som ni har någonstans, för jag hör ju dig säga att det är olika, det är fria viljor såklart och alla är väldigt på olika plan, men någonstans så är det vänskapen som håller er solid och liksom att ni möts någonstans. Jag fick den känslan du också.
Ja, det känns tryggt. Alltså det är det som är så nice. Man vågar testa lite nya grejer för att vi vet att vi har varandra. Så att det känns liksom uppmuntrande för att vi hypar varandra.
Det är en cool grej, vänskap, eller hur?
Ja.
Det är, det är skitkul att få göra det med vänner. Mm. Just när det är sån så här vulnerable grej att ja, men så här, testa nya grejer och våga. Då är det jävligt nice att ha vänner som backar dig och som är så här, du är fett bra på det där. Du ska du ska göra det.
Verkligen.
Och så är det verkligen med oss. Vi tycker att alla ska utvecklas och bli så bra vi kan på allt. Liksom.
Om 5 år då? Är du för långt fram och kasta boll?
Jag vet inte.
Vilken gubbe jag är, kasta boll.
Nej, men fan nice. Om 5 år, då kommer vi säkert ha det jättebra. Ja,
men det är ett bra
vad
svar.
Hoppas ni på åstadkommit på alltså, en 5-årsskala då?
Någonting som känns, vad heter det? Alltså så här förgyllande, vad heter det? Eller typ så här att det känns som att vi verkligen har åstadkommit grejer. Exakt vad det är, jag tror inte vi vet det, men den där känslan om 5 år.
Okej, en slutgiltig fråga. Vad är det bästa med livet, Natasha?
Det bästa med livet?
Enligt dig?
Att må bra.
Ching ching.
Ni är med oss.
Ni är med oss.
Det var kärlek.
Love.
Det är sant.
Ja.
Ni är med oss.
Ja, jag får nog säga kärlek också. Det är nog det finaste.
Okej. Sammanfattning. Må bra, kärlek.
Ja.
Okej, okay, tack för att ni kom, tjejer. Vilken
tack
häftig
grej. Tack för att ni fick vara här.
Ni är bäst.
Tack, lycka till.
Ching ching.
Hej, välkommen till Nimos. Vi har med oss Gary heter.
Hej.
Hey. Hey. Hey.
Hey.
Exakt, exakt. Och en rolig grej var ju att vi träffades när vi poddade på Paradiso. Då träffade vi dig där av en slump. Så här.
Det var typ ett halvt år sedan.
Ja, men... Vad sa du? Vårt 5:e avsnitt.
Det var exakt 10 månader
sedan. Gick du dit och fangirlade?
Alltså jag hörde att de skulle vara
så du creepade i bakgrunden. Det är skitmycket där och sen så var ni där någon kväll.
Ja.
Så var det med.
På en tisdag.
Så. Sen så har vi typ cirka 20 gånger försökt få ihop det här.
Ja, precis.
20 gånger hit.
Så ett år senare så sitter vi här.
Vi är här. Alltså. På tal om det, Victor, du kommer ju alltid fram till mig. Här, jag måste säga den här grejen.
Det är för att jag gillar
dig. Men du säger alltid så här.
Mamma, han är helt kränkt.
När ska du vara med i podden? Jag bara, okej, men bjud mig. Så han bara, det bara dyka upp.
Som att jag som ett skit.
Nej, du har sagt så många gånger
till mig. Har jag verkligen sagt det bara?
Det låter inte som något du skulle kunna säga.
Vad ska jag göra? Ska jag kolla upp ert schema och så här? Hej, hej.
Stopp. Jag kanske har sagt så här, kom bara. Men inte det inte bara dyker upp. Något.
Jag har sagt varje gång. När ska du vara med? Bjud mig. Men kom bara.
Jag kommer ihåg sist när du körde på, vad heter det? Hobo heter det där.
När körde du där?
När spelade jag?
Ja, hotellet. Är det bredvid?
Han bara, inte det är väl
skoja. I alla fall så bara, du bara, men det är väl bara bjuda då.
Sa hon sådär också.
Jag bara skit.
Hon stod där med sina DJ-set och bara, jag bara, hej, nu är det dags att komma till mig. Det är väl bara bjuda då.
Men är vi innebarn att få en brev nu?
Ni måste.
Det är det, inbjudan. Och så här.
Men kan ni berätta lite vad ni gör och sådär?
En jättesnabb fråga, eller hur?
Eller inte så snabb. Det är bara en fråga. Det är bara en fråga.
Var ska vi börja? Alltså, det
du
är
kan
det.
Börja.
Nej, men grejen är att vi har väl... Shit, vi har definierat oss så många olika saker. Alltså, vi började som DJ-kollektiv när inte ens jag eller Evin var med. Så Gary heter Gunnar för typ 4-5 år sedan.
Och ni är typ 12 stycken?
Nej.
Nej,
idag är vi tre.
Okej, det var en snabb reducering.
Ja, men det är så här. Det är som en grupp, det kommer, det går. Folk utvecklas, vill ha andra grejer. Jasmin är ju den som har grundat allting. Så Jasmin är den som har fört ihop oss. Sen så har vi, alltså vi har ju massa folk i vårt nätverk. För det är ju det vi vill göra egentligen, att få in fler människor som kommer från en annan målgrupp än den som oftast visas.
Alltså i media- och kommunikationsbranschen då?
Exakt, för det är där vi fokuserar just nu. Så själva DJ-andet så gick det väl ifrån kanske typ 1,5 år sedan. Och nu är vi mest inom media- och kommunikation. Så senaste året har vi hållit på jättemycket med projektledning, konsult, kommunikation, produktion. Och där vi har försökt få in så många som möjligt som kanske inte alltid ens vetat om man kan göra de här sakerna. För vi lever ju i en annan generation nu. Det är inte som att man bara gör det man pluggar till. Alltså jag har ju jag jobbar som kommunikatör, projektledare. Jag pluggade produktutveckling och möbeldesign.
Alltså, någonting att landa på i alla fall.
Ja, men jag är jättetacksam för allt där. Så idag så alltså, vi har kallat oss själva för kreativ byrå ett tag nu. Men jag tror vi typ bara vill lämna det här med alltså, labels.
Alltså vi alla brinner ju för att typ skapa någon form av, alltså öppna dörrar till folk som inte. För att det här med medie- och kommunikationsbranschen, det är väldigt exkluderande. Och vi vill på något sätt göra saker som ger möjligheter till personer som aldrig ens vetat att det går att jobba på det här sättet. Att typ kanske vara en så här kreativ utvecklare. Att det enda du gör i ditt jobb är att så här försöka skapa idéer till kunder typ. Så att öppna upp och skapa möjligheter för folk som blir exkluderade. Och... även typ så här, öppna upp egna plattformar. Ja, alltså inte hela tiden jobba mot en redan satt exkluderande bransch. Utan kanske så här, skita i dem och skapa egna plattformar till människor som oss.
Ja, för det är det. Jag tror väldigt många... Alltså det är många som inte ens vet att de sitter på så himla mycket kompetens, potential eller vad som helst. Eller ens bara drömmar som liksom... De bara kan utnyttja sig av och göra ett jobb utav, tjäna pengar på. Alltså bara det, jag hade ingen aning. Sen så träffade jag Jasmin och hon drog in mig i någonting och nu är jag här. Alltså, det bara rullar och sen försöker vi göra samma sak med yngre. Alltså få in dem och vara så här, okej, men du kan faktiskt göra det här nu och du kan följa med oss ett tag. Vi har haft så här, lärlingar eller vi tar in, ibland tar vi in så här, unga DJs bara för att få dem, för att vi har kontakter där och där. För det är nästan så här, om vi på något sätt fått chansen, eller rätt, vi har tagit chansen, alltså vi har ju liksom inte,
det är ingen som har gett,
det är ingen som öppnat dörren och bara kom hit, vi bara nej, vi sparkar
alltså. Och då för att folk ska slippa göra det, för att folk ska slippa göra tarta, för att vi alla har jobbat med andra grejer vid sidan om. Du gör ju ganska ny ändå i gärigheter. Så tanken är väl att så här, den kampen som vi själva har behövt göra för att komma in på de platserna vi är idag, att andra inte ska behöva göra det. Att man på något sätt ska kunna sparka upp dörren för dem och så här, vid ditt kontaktnät in i det här. För att vi, alltså, människor som har inte kontakter, det är inte så att min pappa känner chefen för den här kommunikationsbranschen kan ge mig typ en praktikplats. Vad praktiserade vi? Donken typ. Och vad gör det oss?
Alltså,
så vi försöker, alltså, det är väl typ målet att så här, försöka vara... den mellanvägen så.
Ja, och eller? Samtidigt liksom inte behöva bli jämförda med liksom andra bara för att vi ser ut som vi gör.
Exakt. Ja, men också visa på så här tydligt vad det är vi faktiskt vill åstadkomma.
För vi är grymma på det vi gör. Alltså vi har liksom, alltså snälla, vi har varit på företag som Bonnier, vi har varit, alltså vi har varit överallt. Men en dag så kan det fortfarande folk som bara, men ni är ju rätt lika de här. Och det är ju nog bara för att vi är tjejer.
Men, men det är alltid där också, det att skapa ännu mer, alltså så här, ännu mer diversity på de här platserna, så att man inte blir jämförd. För det är det vi får höra, så här, ja men ni är väl lite som de här. Och man bara nej. Alltså det finns ingenting som gör så att vi är lika dem, förutom typ vårt kön och färg på vårt hår.
Och hur känns det?
Men det, alltså det är så, jag jobbade som programledare och alla var ju såhär, men gud, ni är Anna Gina.
Man bara, alltså hennes namn börjar på A, mitt på E.
Ja, men det är också såhär, hon är från, vad är hon från? Sundsvall. Hon är liksom helt olika bakgrunder. Vad är hon ifrån?
Sundsvall.
Sundsvall, sa du Sundsvall?
Du bara Sundsvall.
På gud, jag sa Sundsvall.
Sundsvall, helt samma.
Okej, börja, börja.
Hon sa Sundsvall.
Nej, på gud, jag andas. Hon bara, du andas fel.
Älskar.
Men berätta om din tops innan du fortsätter med Sundsvall.
Nej, låt henne berätta om sin struggle.
Jag fick den från Anna Gina. Nej, men lyssna, det är så här. Då var det där, bara en sån grej att sen när jag började, alla bara, du är nya Gina. Okej, okay, varför är jag nya Gina? Vi har inte, vi har ingenting gemensamt förutom att vi båda är blattar och brudar. And that's it. Och det är väl samma sak för oss också så här. Vi har blivit jämförda med Ladies Love Hip Hop också så här. De är DJ-kollektiv som gör, alltså, saker inom musikbranschen. Vi jobbar inte ens inom musikbranschen på det sättet längre. Eller typ street garys.
Men jag tror det är lite,
alltså,
jag tror det, i alla fall för oss, det är lite också, vad jag tänkte, ni är DJs och sånt, Garrett. Jag har inte så här jätteöverdrivet koll, alltså, du vet, jag har ju börjat prata med dig lite grann. Men från början, jag minns det som DJ så här.
Ja, alltså DJs, jag kommer inte så ihåg senast vi faktiskt, alltså vi håller ju, när vi gör grejer så gör vi våra egna grejer.
Jag har typ försvunnit.
Nej, men alltså såhär, vi försöker ta tillbaka det nu lite.
Alltså det är väl lite såhär, DJ-andet är inte att vi, det är väl om vi skapar egna event och kanske vi spelar på våra egna event också. Men vi är inte ett såhär, vi är inget DJ-kollektiv på det sättet längre överhuvudtaget.
Jag såhär, spontant, sen första gången jag hörde såhär Gary heter, jag var såhär entreprenörer.
Men absolut.
På ett sätt. Men det är ju ganska brett också.
Men entreprenör är skitbrett. Men det är väl ganska tryggt
att ha. Men DJ-andet är också skitbra. Det är inte det. DJ-andet också.
Missförstå mig rätt. Jag menar inte att det är kast. Det är inte det jag säger. Utan alltså, jag försökte utgå från det man sa. Nu kände att vi flöt iväg från själva. Men det man sa att han liksom tänkte DJ. Och det kan ju nog vara så att folk, i och med att ni sätter små avtramp och trycker lite överallt. Så är det olika människor som uppfattar
absolut.
Det precis.
Men vet du vad grejen är? Det är också så här. Ja, men det är också så här. Alltså precis som man individuellt också jobbar med, typ som folk frågar mig, vad gör du? Alltså jag gör allt. Och det är också så här, på grund av att men det kan vara att jag har ingen utbildning. Så jag känner att jag behöver fylla på mitt CV och maxa det för att känna sig, okej, men det här är min trygghet, det här är min säkerhet. Och människor som oss, är man blatte i Sverige, är man brud, är man hit och dit, så måste man, det känns som att man måste tacka ja till allt man får. Och det kanske har varit lite så med Garrieter också, att vi känner så här, vi har inte nischat in oss på en grej. Vi har inte råd att nischa in oss på en grej. För vi sitter inte på ett kapital där vi bara, ah, ja, vi gör ett projekt en gång per år och that's it liksom. Och då gör vi det i den här grejen. Vi kan inte göra så. Utan får vi ett event, då vill vi göra event för vi tycker det är kul. Men också för att vi behöver göra det. Och vi behöver göra det här projektet och det här och det här och det. Vi kan typ inte tacka nej till saker.
Men det är också så här lite, det känns som att vi så här, vi har ju skapat våra egna yrken. Alltså lite så, för att det finns absolut, det finns jättemånga tjänster, yrken, företag, verksamheter i som man kan bli anställd hos. Eller kanske inte, jag vet inte. Men det är fortfarande så här.
Nej,
men det har ju liksom, man har aldrig känt sig som hemma. Och det är så sjukt, för att så här, jag har nog aldrig känt mig så trygg. Alltså det, är, det vi gör är ju egentligen inte en trygghet. För vi ju bara kör och vi fick ett projekt, fett, då har vi lite pengar här och där och det är, den osäkraste arbetsplatsen, men det är den tryggaste ändå, för att man omringar sig av personer som man ser upp till, som man litar på, som man kan jobba med och bli bättre på. Alltså,
och också saker går så mycket smidigare, för istället för att typ, om vi säger att jag bygger en projektplan och så här, men jag tycker att vi borde göra på det här sättet, då behöver inte jag sitta i 5 timmar och förklara varför, att det är för att vi lever i en exkluderande värld, utan det är såhär, du fattar, du vet exakt varför jag vill nå till den här målgruppen och varför jag vill göra det på det här sättet. Och då är det så här, det är sån skön grej att slippa så här, sitta och lyssna och på någon som säger skeva grejer och bara utan bara så här, nej, okej, du förstår mig, vi får samma plats, vi fattar på något sätt. Och det är skitskönt, men det är det. Det är den otryggaste men samtidigt den tryggaste. För sen sitter man där och strugglar sönder sig.
Visionen, berätta om det. Era vision.
Har ni en samklingande?
Alltså det vi brukar säga, eller det som i alla fall står, vi har så här värdegrunder skrivna, affärsplan, whatever, som vi har haft länge och vi försöker uppdatera, men så här, vår vision, det finns en mening som vi har, som jag tror vi alltid tänker, alltså målet är egentligen att bli arbetslös för att vi inte ens ska behövas. Förstår ni? Så att så här, alltså för att ja, alltså vi tas in jättemycket för hur vi ser ut och för att folk vet att, så här, att vi jobbar med jämställdhet, mångfald, human rights, alltså typ det. Och folk tar in oss på grund av det, vilket är fett för att det behövs liksom. Men jag hoppas ändå att det inte behövs och att vi inte tas in bara på grund av det, utan också för att så här, folk vet att vi är fett duktiga liksom, projektledare, konsulter. Alltså,
det är också så jävla långt fram.
Känner ni själva att ni är jätteduktiga?
Ja, absolut. Yeah. Men det är klart också hamna någonstans där du börjar doubt yourself. Yeah. För att jag kan sitta ena dagen och bara, shit, jag är fan det bästa som hänt i den här världen. För att jag är så jävla grym på det jag gör. Men ändå kan jag sitta ett tag och bara, okej, för jag har ingen jobb. Hur kommer det sig? Jo, för att jag kanske typ, jag jiddrar för mycket. En sån sak. Vi båda varit med om en sån grej. Nej, men såhär, vi har väldigt svåra för att hålla käften. Men på sättet av att så, om jag jobbar i ett stort företag, det är därför jag ska också jobba med det här. För att om jag jobbar i ett stort företag, det jag ser att såhär, okej, du gör skeva grejer. Jag kommer inte vara tyst och sitta och kolla och bara, absolut, utan då gidrar jag tillbaka. Ah. Och det är väl ingen som vill höra att de rassar liksom. Om man säger det till en person, vet du vad, du tänker så här, så här och det är jävligt rasistiskt. Då istället för så här, oj, berätta mer, då är de så här, nej, you said that, bye.
Alltså, det blir för rowdy.
Typ. Precis, så att det är det. Man kan sitta och tycka att man är asgrym på det man gör, men sen lever du i en värld som inte ser att du är.
Men det är så här, det är många företag som har visionen av, ja men vi ska vara.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De mest inkluderade, vi ska vara de som så här, tar in och bla bla bla, och då kanske de tar in oss, men sen så verkligheten är att de inte vågar för att de är rädda för sitt egna skinn på något sätt, av att det blir så här, nej, det där blir, det blir för verkligt liksom, alltså på något sätt att
så här, stycket ut hakan.
Men du vet, jag brukar kalla oss själva för, alltså typ att vi är täckmantlar för väldigt mycket. Alltså att folk typ såhär, kanske vill visa oss lite utåt. Såhär, kolla här har vi integration, wow. Mm. Och sen så kanske
men
de klipper.
Men exakt, de vill inte göra någonting mer av det. Utan det är såhär, det räcker, för de räcker med att de sträckte ut sig och sa, okej, vad vill ni göra? And that's it.
Typ
sen
charity,
när vi säger, exakt, sen när vi säger såhär, såhär borde ni göra. Då bara, okej, nice, tack för er input, men nej.
Alltså vilken grym grej du sa där, det där med täckmantel. Det är väldigt, det är ett stort problem.
Mm. Ja, men det är det vi känns, så det känns smutsigt. Alltså ibland på det sättet att också att vi jobbar, och det är jättemånga gånger då vi borde ha fått betalt för jättestora företag, för att vi har suttit i möten i kanske typ 2-3 timmar. Mm. Bland mina första möten, jag tänker inte nämna några namn, men väldigt stort företag, väldigt rasistiska grejer pågick.
Lägg dem där.
Och jag bara, nej nu.
Nej. Kommer han få jobb i varje
lön? Vi inte få jobb.
Det är exakt det, vi måste lära oss vara lite tystare.
Nej, men det var ett stort företag, det var bland mina första så stora möten som Jasmin tog med mig på, och i 3 timmar fick jag sitta där med Jasmin och bara såhär, lyssna, ta emot, men också förklara varför det de sa var fel. Och att gå ut därifrån, alltså jag var typ tvungen att sova i 2 dagar. Jag var helt tömd. Och det var såhär, och det blir såhär, de tar in en, men inte hela vägen. Man fick komma
men
in
det, i rummet. Det är också så här, det är också jätteofta folk bara okej, men vad tänker ni? Man bara, men betala mig. Varför ska jag komma och ge alltså, det finns, varför ska jag behöva komma och ge alla de här idéerna? För att ni ändå sen ska bara, så då har jag suttit där. Då har jag gjort en plan, jag har gjort någonting. Jag har arbetat. Exakt, för att du sen ska bara så här.
Men det är det jag menar med att andra företag som inte ser ut och är som oss. Vi ser att ni är jättestor kommunikationsbyrå som sitter vid Slussen. Alltså företag tar ju in dem och betalar dem, fakturerar och allt sånt där. Men sen så tar de in oss för att så här... Ja, men det kan vara intressant det här och spännande. Men sen så tar de det och så tar de vårt jobb.
Mm.
Och tar det till sig själva och så klappar de sig själva och säger på ryggen. Bara, fan,
men det är det, den här branschen, för att många säger att det börjar gå framåt. Och det har det gjort jämfört med. Så kollar man tillbaka några år, då är det så här, idag pratar man ändå om rasism. Man pratar om jämställdhet, man pratar om inkludering. Man har fattat att rasism är inte bara att en person går och skriker liksom, jävla det här, jävla apa eller whatever. Och sen det är så här, det finns andra rasistiska strukturer också.
Och det är djupare än så.
Ja, och det är så här, det är nice. Okej, vi har kommit dit. Men det är fortfarande ingen förändring.
Det går för sakta, eller?
Varenda företag är så här, vi har en mångfaldsstrategi. Vi har en person som vi betalar 300 lax för att den ska komma och prata en timme om typ så här, mångfald. Medan alla vet att det grundar sig i representation.
Ja, och alla vilka vet som det är liksom alltså, så internt. Enkelt. Allting är internt. De som står uppe i företaget och jobbar... Det är därifrån man ska börja, inte bara så här, ta in lite
men
då
och
då. Men
exakt, för varje så här fel som händer, alla vet att det här felet hade inte hänt om det fanns någon där som kunde säga det där är ett fel.
Mm.
Och det är ju det som är så här, vi strugglar ju också jävligt mycket på grund av just att man är i den fasen av att man säger okej, men kom och snacka lite om vad vi borde göra.
Mm.
Men man är trött på det, jag är trött på att snacka om vad vi borde göra, alltså börja visa, börja göra actions, för att vi vill inte heller vara så här. Okej, okay, nu kan ni skriva i era protokoll att okej, okay, Gärigheter kom, tre blattebrudar, unga tjejer som är coola. Mm. Allt är coola också. Man bara, varför är jag cool? Hela tiden.
Jag är inte cool.
Men ni är så coola.
Som jag sa,
vad fan betyder det?
Ja, det var det. Fan, skön.
Nej,
du
kollade. Nej, det var inte det. Du pratade. Du pratade om det.
Se att min bulle är skön.
Du pratade om det som att det var en egen individ. Det var det jag garvade.
Ja, men det är ju en egen individ. Har du inte sett på den där grejen?
Den rör sig, den pratar, den heter.
Den bara kommer konstigt. Den bara, säger ingenting till Evin. Vad har du gjort?
Det är min bror.
Men den är ändå cool.
Min lojalaste, visst?
Lille Evin.
Den är cool. Men inte så företagscool. Jag skulle
nej, men okej. Okay, kanske inte företagscool ännu. Men det kommer. Det här ska bli en
grej. Det är nya DJ Evin.
Mm, det är det.
Jag ska lägga ner mås för den.
Nej, men ja, lite så.
Ja. Men ja, men på tal, alltså, vi fångar upp tråden här. Vi fastnar på din kinesboll på pannan där.
Kurd.
Okej, mångfald. Okay. Men det jag tänker så här, gärigheter, kan det vara någonting? Garva inte för mycket. Gärigheter, kan det vara någonting som får dem att tycka att det är så här, ja, det kommer ett gäng tjejer från orten här, de har ett coolt namn och så där. Kan namnet i sig göra?
Först vill och främst, nej, kolla, först och främst är det också så här att alla som träffar oss är automatiskt så här, tjejer från orten. Det är bara en
jag
av dem
som bor. Jag är inte från Stockholm.
Nej, okej, okay, Jasmin bor också i tjejer, men du är inte från Stockholm.
Jag är från Karlstad. Hon är från... Jasmin är uppvuxen i Danderyd.
Ja, jag är från alltså... Vällingby. Typ. Alltså så här, det är liksom...
Var är du från?
Vällingby.
Hej.
Hej, mannen.
Jag hatar Vällingby tyvärr.
Ingen av oss är från orten här. Eller,
men
ja, ni två
är. Grejen är att... Och ingen är.
Men jag.
Men jag
är från Nacka.
Nej, men de till har sån grej. Alltså, det är också en sån laddning att alla är så här... Alltså alla tror, det är också en sån grej när det kommer till representation. Att folk tror att bara för att du är blatte kan du också representera varenda blatte som existerar. Mm. Att man tar in en person i sina stora sammanhang och bara, då hon kan ju representera. Men alltså man själv är så här, okej, fast du har växt upp i så här, värsta rikemansfamiljen. Vi har ingenting gemensamt. Alltså hänger ni med?
Fattar du med? Vilket vi är, ja, men alltså, vi är så här, väldigt folk, noga med ja. Det där också. Så fort någon kommer, alltså man typ känner av direkt när man kommer in något så här kundmöte man bara... Okay, det,
man bara
det.
Drar alla
ja.
Man kommer och drar allas kors. Man bara, det var jag också.
Ja, men det är exakt. Och det är det, man kan verkligen se det på vissa företag. Hur vissa är så här, okej, okay, ni är ute efter att ni vill ha någon som är cool från orten.
Ni ska visa på,
ja, exakt alltså. En sån grej. Och du är så här, det är inte vår grej heller. Alltså det är inte det. Visst, jag jobbar ganska mycket för det också vid sidan om.
Du har varit kort.
Nej, men det är det jag bara, ja. Nej, men inte ens jag, alltså, jag kan inte säga att jag är så här. Jag jobbar på en fritidsgård i orten.
Mm.
Det är typ det som jag kan tänka.
Det är det närmaste du kan komma.
Typ. Sen bor jag i Husby. Så att absolut. Men jag kan inte säga att jag är inte uppväxt liksom, Blocken. Inte där, jag kan inte säga så. Jag kan inte säga det är fett gata. Förstår du? Jag är inte från betongblocken. Nej, men, nej, men det, alltså, jag vill inte heller dra den grejen. För det blir också skevt. Det blir jätteskevt att ta in oss och tänka så här. Nu ska ni vara representanterna för varenda orten kid som existerar. Det fungerar ju inte heller.
Men för att gå tillbaka till det, absolut. De kommer in järigheter, som väldigt många säger.
Järig, de bara
word. Järigheter.
De sa det med J.
Järigheter.
I alla fall, ja, jättemånga tar in oss på grund av vårt namn. Alltså det vet jag. Och jättemånga blandar ihop oss på grund av vårt namn. Men det är också så här, de tar in oss och har någon förväntning av någonting som inte vi kan leverera, och så sitter vi där och bara så här,
och så tacksamhetsgrejer, att jättemånga alltid företag är så här, de, det är som att de blir lite så här, när de ser att vi typ säger emot, för de tycker att vi borde vara jättetacksamma,
att de kaffe, ni fick nog pralin, kanske en croissant,
alltså. Ja, och så du så här, vi har inte så mycket pengar, men vi tänker så här, vänta, varför skulle vi jobba gratis för er? Det är också en sån grej att folk, och det där gäller allt som kommer till oss blattar när det är så kopplat till typ nöjesbranschen. Det är skitmånga som bara okej, typ så här, vill du, då jag fick en förfrågan en gång från ett jättestort så här modeföretag. Det var det sjukaste jag modeföretag som är så här, jättestort, som ville att jag skulle göra Naked har en mille följare på Insta. De ville att jag skulle komma och programleda en grej för dem i så här, livesända på deras Instagram. Jävligt lång livesändning också. Och kommer till Göteborg och gör den här grejen. Och det kommer bli skitkul. Och jag bara, okej, fan vad fett. Så
säg inte att du bara fick lite kläder.
Lyssna, jag lägger högt, okej?
Bullen och prata.
Jag börjar träna.
Fan, du krallade
det. Du var 2 timmar, jag var 3 timmar. Okay. Nej, men i alla fall. De börjar med att jag lägger mig ändå ganska högt. För att jag tycker att det är viktigt att vi begär pengar. För att speciellt så här, kopplat till alla de här som man vet, typ influencers, hur mycket de tar. Och när det kommer till företag som har pengar, och de bara såhär, det där är lite out of our budget. Jag bara, okej, men vad har ni då? Alltså de sänkte, för det första sänkte de mig från det jag sa till, alltså jag tror att de kanske gick ner med 75 lax eller någonting. Och så inte nog med att de gick ner med så mycket, det var också så här, jag skulle inte få det betalt, och jag skulle få det i kläder.
Du får kvittot.
Så här, okay, för jag kan köpa mat med kläder. Eller så här, vad är ni ute efter? Det är en sån sjuk grej att tro att folk vill jobba för kläder. Också så här kopplat till att jag vet ju hur mycket det kostar för er att göra de här kläderna. Alltså det ni begär mig att göra gratis arbete.
Men du vet också hur mycket de här influencers.
Jo, hur mycket folk får. Alltså hur mycket pengar som faktiskt existerar.
Vilket är jobb.
Har ni talsvårigheter ni två?
Lite. Nej, det var jättesjukt sagt. Jättesjukt sagt. Vi är så duktiga på att prata.
Vi ska vara det. Vi har det inte. Vi har bara
influencers.
Jag sa, men det var ett ord. Jag har fint svårt för att säga individualism.
Jag kommer ihåg att
jag
skickar bil och jag är influencer.
Ja, jag bara såhär, vi sänder och kollar vad som händer.
Men en snabb fråga. Vad hände då till slut med de som skulle ge dig kläder bara för det?
Ja, jag tackar nej såklart.
Du tackar nej såklart.
Ja, och jag förklarar också såhär. Alltså, det är sjukt att ni vill att jag ska. Men det är också såhär, grejen, jag vet att såhär, jag känner folk och jag vet personer som skulle ha tackat ja till ett sånt jobb. Men det är också för att vi lever med den här tacksamhetsgrejen. Att vi vet om att såhär, här är det här rummet som är så himla stängt. Och nu fanns det någon som öppnade lite på glänt. Mm. Och om jag tackar nej till det här, då kommer jag aldrig få komma hit igen. Mm. Så vi typ, vi ser det som att de gör oss en tjänst. Mm. Att de frågar mig. Medan, du vet, för när jag fick det där mejlet, hade jag fått det för 3 år sedan, jag hade bara wow. Men idag är det så här, hur kan du, alltså de är, visst jag kanske inte är den största influencern, men jag har erfarenhet, jag har 3-5 års erfarenhet av att programleda på de största plattformarna i hela Sverige. Och ni vill att jag ska göra en sak gratis för er, när ni också är ett sånt stort företag. Alltså det är som att ni loskar mig i ansiktet. Också blir lite så
N-A-K-D.
Nej, men det är också så här, jag vet också att de aldrig hade frågat någon annan. Alltså det, hade de frågat någon annan white influencer, så hade de liksom precis förstått varför. Det kan vara så här företag som hör av sig, bara hej, kan inte du, okej, jag är inte störst på Instagram, jag fattar det. Men att höra av sig, hej, vill du göra reklam för det? Bla 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 bla, och så kan du få typ mobilskal från oss.
Mamma, va?
Du vet, så du hotar dig själv med.
Mamma, jag hämtar ihop den.
Och jag bara, åh, tack så jättemycket. Nej, men alltså det är så här, det är en sjuk grej. Och det är ju så mot oss också, men det är en sjuk grej också,
men
för att
så här.
Men
tror du inte också det, för alltså de försöker i alla fall tills man säger så här, nej men
nej,
här,
nej, men lyssna, det där gör de för ett försök, och det är ett äckligt
ja,
försök.
Ja, men också för att säga, det är ett försök för dem, för att det är lite inne nu också att vara blatte. Det är lite inne att se.
Alltså jag tycker nästan att de kallar det ett försök, för det är inte ett försök, för det är de gör.
Nej, men jag tänkte på, du sa också för 3 år sedan så hade du kanske sagt ja.
Ja, för att jag inte visste bättre. Och det är inte för att jag tror det de gör är att de dumförklarar mig. När de skriver en sån sak till mig, då är det som att de dumförklarar mig så här, okej, men hon vet inte, hon kommer bli happy över den här grejen, hon har ingen aning om vad vi egentligen har i budget här. Alltså det är så många gånger man har mött sådana saker där de är så här, ja, vi har inte så stor budget. Och sen när jag förklarat så här, alltså det finns ju också de företagen som bara, okej, hon fattade. Och så säger de ja till liksom priset. Hon är så här, hur nej, men det är ju så kopplat till oss också. Alltså när vi typ skriver någonting och begär en offert, eller så här, det här är vår offert hit och dit. Och där vi också vet by fact, alltså vi känner ju folk som jobbar inom olika byråer. Vi vet att det här är det summorna ligger på. Det här är inte sjuka summor, det är jävligt simpla summor.
Men också
ni blir
de
sjukt.
Ja, men också när de tittar, alltså så här, man säger en summa för hur mycket det kostar, fast man egentligen vet att man ligger way down. För att ändå så här, jag tänker inte ljuga, det är klart att man ändå känner sig så här lite tacksam ändå för att få, men det är ju för att vi är nystartade. Det är inte för att vi inte vet att så här, vi kan det här. Vi
men
kan
vi är inte heller, det
vi
är inte, så här, vi är inte personer som har så här, rise from ingenting och bara nu ska vi starta en grej. Vi alla har ju liksom egna karriärer som har gått bra. Alltså vi har ju fett mycket erfarenheter kopplat till andra saker.
Men alltså vadå, vi har ju också varit med om det där.
Nej, jag satt precis och tänkte på det. Just det här att man känner den här tacksamhetsskulden bara för att man vill in i det här löpet.
Bara för att
och så.
De erbjuder en grej att jag kommer göra det här och ni får en resa gratis dit. Man bara, men vad fan.
Men det är ju ett jobb liksom.
Det är ett jobb, vi ska få betalt för det.
Men också så koppla vad de tjänar på det. Att när man vet om att så här, okej, om jag
de
postar en
grej på min så här.
Ja, och det är också så här, det finns så många. Det blir nästan riktigt när man typ pratar med ens vänner som kanske är typ med svennar eller hit och dit, och man vet om att så här, okej, du tar det första mejlet de skickar till dig, det är att de bara, okej, du får liksom 100 000 för det här, men jag ska få kläder för 5 000. Vad är det? Det är 2 tröjor i era sortiment.
Man bara, tack. Vad tror jag?
Och jag bara, yes! Det är överlycklig. Jag bara, du skriver mitt CV. Kolla vad jävligt. Alltså det är också så här, det är, alltså, inte bara såna här grejer, också så här hur vi.
Men vad krävs det för att man ska, det där ska ta ett slut?
Men det krävs att ett, de tar oss på alltså, allvar. Och två, att det inte är, alltså de som sitter på de här, att det inte är en homogen grupp som gör det. Utan att det är så här, att de som faktiskt gör det har en sann förståelse för varför vi ska vara med. Och vi ska inte vara med för att vi ser ut som vi gör och att vi är inne just nu. Och att folk vill se ut som oss, vi pratar som oss, vi gör sitt. Nej, de ska ha in oss för de vet att de behöver oss.
Alltså i en drömvärld så hade det ju varit nice om alla som ser ut som oss, är som oss kollektivt, skulle börja tacka nej. Men det är också en sån grej, jag ska aldrig blama människor som tackar ja. För att vi är ju som sagt i de här positionerna där det är så här, alltså du och jag är jävligt duktiga ändå på att så här, ja men typ löneförhandla eller prata om sånt. Vi har lärt oss dem. Jag var sämst. Alltså när jag började jobba på Sveriges Radio. Idag när jag kollar tillbaka på vad de gav mig som ingångslön. Alltså det är skämt.
Men jag ber dig, kan du, för jag är också dålig på löneförhandla. Vad kan du ge, om du säger du så
mina
bra,
tips.
Kan du ge typ 3-4 tips?
Jag tycker att dina vita kompisar vad de känner.
Ja, men det är också. De reda på vad folk känner. Men sen är det också så här. Man måste först och främst lära sig sitt värde. Alltså fatta vad du själv sitter på och inte, för att maktbalansen med att det är ett stort företag och du som individ, du ska veta vad du bidrar till. Alltså de behöver dig mer än vad du behöver dem. Förstår du? Än att säga tvärtom. Och på
kolla
så sätt så
får du erfarenhet också. Alltså alltid den här så här, typ skriv ner, det är enklast som man bara shit, jag gjorde så här mycket.
Och inte bara jobbmässigt, för vi sitter på erfarenhet. I den här branschen så är det så här, okej, det kanske är en person som inte har jobbat med saker och ting, men du har en erfarenhet som ingen i de här husen har. Och det är din livserfarenhet. Och den kostar. Förstår du? Ja, men det är så, den ska du få betalt för. Och det är också så här, jag skulle säga helt ärligt, många av de här personerna som löneförhandlar, alltså chefer och så, de går kurser i löneförhandlande. De vet, de använder sig av maktgrejer hit och dit. Men du har inte... Ja, men det är så här, de tar in dig och säger, okej, okay, men nu ska vi löneförhandla. Ja, men du har ju ingen utbildning. Okej, okay, så varför har du tagit hit mig då? Om du ska säga det som ett argument, varför ska du ha tagit hit? Du vill ju anställa mig, så sluta använda det här som ett argument. Du har ingen utbildning, för it doesn't matter to you, och då kommer det inte matter till mig heller. Så...
Men det tråkiga, du har jätterätt och jag håller med dig till 100%. Men det tråkiga är att det finns en sak.
De trycker bara på de här...
Ja, det är härsketeknik. Men det tråkiga är att det finns en sak förutom den här tacksamhetsskulden. Som man, för att, jag ska berätta, förutom, jag tror de har gjort det här till. Förutom att när man kommer dit så har man ju tacksamhetsskuld för att man inte har en utbildning för början. Så då har man ju blivit, fått en dörren av... Men är ni med? Men då är det också, det är en annan faktor som är väldigt stark. Det är ju rädsla. Rädsla för vad responsen blir när man liksom någonstans sätter en ribba.
Vet du, och det där är också den gränsen. Jag brukar alltid säga till mina vänner när de blir så här, shit, men för nu jag börjar gå loss. Alltså jag börjar begära det. De säger typ, om vi säger, de säger fem. Jag är så här, 80. Men jag menar alltså, jag är så här, typ, jag bara, svart i mitt konto. Nej, men de, för det första, det är ingen som, alltså vill de verkligen ha en, det är ingen som kommer säga, oj, du begärde för mycket, hej då. De kommer säga, nej tyvärr, vi har bara det här, förstår du? Så man ska aldrig vara rädd för att begära, för folk är ju rädda för att säga, shit, om jag begär för mycket, då kanske de kastar mig. Jag vill ändå ha det här jobbet. Så fungerar det inte. Alltså folk, typ så här, folk som är erfarna, alltså så här, ja, men folk som har lärt sig förhandla via sina föräldrar, för att deras föräldrar kan, bla bla. Folk med andra bakgrunder än oss, de vågar, alltså de begär, du vet, när jag
men
lärde mig
vad folk...
Exakt, och du vet, alla de här cheferna, de jobbar med sådana här. De vet att såhär, okej, nu ska vi förhandla, då lägger jag mig här, alltså alla allt det här, the hard way, genom att typ, något företag sa till mig så här mycket. Jag bara, oh shit, okej. Okay. Och så försökte jag lite försiktigt. Jag höjde med 10. Och för mig, alltså förstår du, det var stort. Idag säger jag att det är försiktigt. Och de sa ja på en gång.
10 lax, de var så här, okay, eller
10 lax. Men de var så här, okej, okay, på en gång. Då fattade jag så här, om du okejar det här utan att vi ens argumenterar.
Det är den värsta känslan. Det är den värsta
känslan. Det betyder så fucking mycket mer.
Ja. Alltså här, när man bara, okej, okay, jag ska...
Man bara ångrar sig.
Ja. Jag ångrar mig inte riktigt. Jag vet inte. Jag blir rädd. Jag visste det.
Exakt. Det är det värsta.
Det blir den här. Man bara...
Alltså...
Men det är det som jag ska säga. Man blir inte ens glad. Den här mimen, du heter det. Ja.
Men det är det. Och de sitter och garvar. Förstår du? Det är också en sån grej som jag lärde mig sen. Att jag bara... Gud... De här sitter ju emellan, de sitter ju sen i fikarummet och bara, det var det vi sa till Evin. Hon sa ja! Alltså förstår du? Jag lärde mig verkligen, när jag började fråga folk också, fråga kollegor, fråga vänner, skäms inte. Alltså vi pratar ju inte pengar. Vi säger, men vad känner du? Varför ska vi inte prata? Alltså det är makthavarna som sitter och har pengarna och vi sitter och bara, vi vågar inte prata om det. Det var när jag frågade min kollega, vad känner du? Ja, du känner 10 mer än mig. Hur fan kan du känna 10 mer än mig? Och då gick jag in och bara, nej, här känner 10 mer än mig. Och vad ska
jag
skriva säga då?
Jag vet exakt vem jag ska trycka på imorgon på jobbet. Jag bara, kom hit. Vad har du?
Men det är viktigt. Och det är så här, vi behöver börja prata jättemycket mer lön. Och så här, jag löneförhandlar inte längre så här, utan jag tar det på mail. För att jag vägrar att någon sitter och säger till mig. Men vet du vad, för det är också så här, de ska ju typ få oss att känna oss kaffa. Så det är så här, nej, gör det på mail. Och sen, alltså verkligen, så här, prata med mina vänner. Få boost av vänner typ. Jag brukar skriva till mina kompisar, vågar jag begära det här, skitnojig. Men sen i mailet, jag är så här, tyvärr så här ser det ut. Lalala. Alltså vad, visa på att du också alltså, tror på din egna kunskap typ. För det är skitviktigt, alltså på gud, vi kommer aldrig komma någonstans om inte vi börjar lära oss att löneförhandla.
Alltså jag fattar inte det där, hur kan du löneförhandla på mail? Men kan man begära att göra det?
Det finns ingen lag på att de måste ta det på.
Du kan säga upp det på mail, du kan göra vad du vill på mail.
Alltså du kan säga, för det är också, ja men såhär, lär dig dina rättigheter också. Typ sådana saker, alltså vi har ju lärt oss saker om typ såhär, det här med avtal och sånt. Alltså företag som, de kan ju sån här, vi är inte så här, det är ingen av oss som har pluggat de här grejerna. Men att lära oss att så här, det behöver inte ske ett avtal på skrift, la 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 la, utan det finns andra, ja, exakt, det
finns
andra.
Men när de får det, de kommer bara, ej, så kan, de här kan.
Precis, det är det, alltså man måste också visa på, så här, det finns ingen lag som säger att du bara behöver köra det här face to face. Du kan säga så här, nej vet du vad, jag är inte bekväm med att köra här face to face. Jag vill ändå förhandla på mig. Jag vill inte träffa dig. Ja men typ, alltså, och de fattar ju också varför. Men de förstår ju också varför. För att de vet att så här, om vi sitter där, då ska du som gubbe 55 bass, alltså vem är jag jämfört med dig? Du har jobbat i det här företaget så här länge. Eller det är klart som fan att maktbalansen är katastrofal. Alltså du kan ju det här bättre än vad jag kan. Så därför vill inte jag sitta och ha den här diskussionen. Jag vill inte att du ska sitta och säga till mig, du har ingen utbildning, du har inte det här, du har inte det här. För att jag till slut ska bara, okej, okay då. Och du vet så här, gå med på det sämsta.
Så ta det på mail.
Jag tänkte bara fråga, får jag bara en omvändning.
Shit,
vad får ni inspiration ifrån?
Varandra.
Fan vad coolt så här.
Nej, så här. Först och främst, jag skulle säga varandra. För att det är också så här, ingen annan har strugglat så mycket som vi har inom det vi gör. För att det är de storiesna vi vet. Men alltså, den här tacksamhetsgrejen, den är ju inte bara i jobb. Alltså man känner ju också en tacksamhetsskuld till sina föräldrar. Mm. Alltså till sin familj, för att de tog en hit. Allt det där för alltid kommer vara så. Vilket jag inte säger. Vad händer när ni trycker på det?
Ni är med oss, låter det.
Vad kan du trycka igång?
Nemos.
Nemos.
Det är ändå ganska coolt.
Nemos.
Men tillbaka till, nej men alltså lätt varandra, för att så här, det är
föräldrar.
Föräldrar absolut, men jag har lämnat det där nu för att det där är givet. Men det är så fett att kunna jobba med sina förebilder, och det är det jag har att säga, för att så här, om vi faller, vilket vi gör tusen gånger om, så blir det så här, vi drar upp varandra, för vi låter inte varandra ramla ner där svarta hål, för vi vet hur det är.
Vet du, det där är också en sån grej med så här inspiration, och det här med att så här, vi som blattar i nyhetsbranschen, som liksom väldigt marginaliserade på ett sätt, så ser vi varandra som konkurrenter också. Det är alltid så. Någon startar podd. Vi ser, ni startar podd. Sen ska jag starta några andra blattar en podd. Några andra blattar en podd. Och vi bara, åh nej. Så börjar alla sätta. Ni är med oss eller tuggsnack. Vilken är bäst? Man bara, varför? Alltså,
Tupac eller Biggie.
Ja men exakt. Det är också så här. Varför ska man ens säga så? Varför ska man ens säga så? Det är det. Okej, musik det är en sak. Men jag menar med så här. Om vi kollar hur många poddar existerar i Sverige. Varför ska vi se oss här? Vilka får mest views? Vi måste sluta göra den grejen. Och det är väl det som jag inspireras också skitmycket av oss. Och alla andra som jobbar på vårt sätt. Och alla andra som har samma bakgrund som oss. Och som har strugglat på samma sätt. Men ändå
men det är bland de värsta,
fucking pallar.
Ja, men det är bland de värsta känslorna, som också någonting som vi har upplevt när vi har jobbat så här. Och så här, det blir ju ändå ett så här community. Nästan blatta unite, du vet. Och det är så här. Men det värsta är när vi vänder ryggarna mot varandra, för att man ser det som en tävling, för det finns bara plats för en. Alltså det finns plats
för... det är det de har skapat. Det är så det ska finnas...
Ja,
de
tar in en person. Ja, men det är det. Det finns bara plats för att de tar in...
En blatte på toppen.
Det finns bara plats för en tjejgrupp här. För att de är tjejer, de blattar, så att säga. Men det finns bara plats för tre snubbar här, för att de gör en podd där de spelar in...
Eller typ
in,
så här, alltså, någon kritik. Okej, när vi fortfarande var en byrå... När vi fortfarande var byråt, då var det så här, okej, men vi är en normkritisk byrå, fast
normkreativ.
Det är jättemånga som är det, och nej, typ. Att man blir så här rädd för sig själv.
Jag höll på att gå in i den fällan.
Vilken
jag var, den där kreativa hörnan. Jag var Gary heter, de kreativa, och sen jag var fatsch. Jag var entreprenörer. Alltså lite så.
Nej, men vi jobbar också väldigt kreativt. Men det jag menar också, med så här, runt omkring, att så här, det finns väldigt många som har startat plattformar där de ska aktivt jobba med att vara normkritiska och skapa diversity i den här branschen. Och vi satt ju också vid tillfället där vi bara, oj, det är ganska många som gör det. Så bara, va? Låt det vara en miljard personer som gör det. Det är skitbra. Vi behöver ju ha tusentals personer.
Och vi jobbar med dem tillsammans istället.
Alltså,
det
är bättre.
Man blir starkare.
För det är det vi också
mer...
kämpar för, att skapa liksom ännu mer diversity. Så att det är väl det som är inspirerande. Sen nice. För mig måste jag säga att mina kids på gården...
För ni har en podd!
Ja, det har vi!
Berätta om den jättesnabbt så här. Mm.
Ja, jag har en podd som heter Generation Kaos med Z på slutet. Med...
Tjock länge!
Nej, men med två av kidsen som jag jobbar med på fritidsgården. Vi startade den främst för kidsen på fritidsgården, men också för att det har varit så här, okej, men de kommer ifrån en generation och en grupp liksom av personer i samhället som alla är så här, snackar om hela tiden. Speciellt just nu när situationen ser ut som det gör. Så kände jag så här, men vi måste skapa någonstans där de bara får vara sig själva. Och inte heller sitta där och ska de prata om så här, hur kutte är i orten. Utan de ska bara få fucking prata och bara en rolig podd typ. Och det har gått skitbra och responsen har varit amazing. Så det är jätteroligt.
Shoutout Abel och Hanna.
Abel och Hanna, de är värsta stjärnorna. Alltså de är så
amazing. Tryck då.
Ni är mås. Så jag tänkte bara säga, på tal om entreprenörer och allt sånt, vi tänkte ta in Kevin Pedral bara.
Ja, kom in Kevin.
Välkommen hit, Kevin Pedral.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra. Kul att kunna vara här.
Kul att ha dig här.
Jag
har känt dig ett tag, fan.
Ja.
Sen gymnasiet.
Långt innan dess, faktiskt.
Eller hur?
Ja.
Så att du startade den här grejen som du har gjort. Det är skitkul att se. För jag vill att vi börjar inte direkt med det här. Jag vill, för jag har känt det sedan vi var yngre.
Ja.
Och jag vet att det har inte alltid varit en liksom så här lugnaste uppväxten. Du har inte alltid
jag har
varit...
inte alltid varit en dans på rosor.
Nej, exakt.
Precis, livet har inte alltid varit en dans på rosor.
Stämmer.
Så från det till det här. Det är så jävla kul att se mannen.
Känns bra, det håller på att närma sig. Och,
berätta om din grej, Pedral.
Pedral, det är namnet från min farfar. Började egentligen med, det var Pedro Alberto som jag har portugisiskt påbrå också. Och det som hände är att han mergade ihop Pedro Alberto så det blev Pedral. Och jag ville göra något liknande genom att skapa någonting som en förlängning av ens identitet. Och därav den här designen då, där jag tagit det från väldigt, väldigt klassiskt Patek och även Panerai som är mina drömklockor och gjort någonting eget som är ögonfallande helt enkelt. Jag har bott här i 20 år. Du vet ju själv att det har inte varit en dans på rosor. Jag var lite stökig när jag var yngre. Och sen så när jag fyllde 18 så hände det någonting som gjorde så att jag behövde faktiskt skärpa till mig. Men det gick sig så där. Sen så fick jag en dotter och då var jag tvungen att get my shit together och sökte till urmakarskolan. Men jag kom inte in av den anledningen av att jag sket i skolan, om jag ska vara helt ärlig. Jag har aldrig trott. Jag är en sån person som tror att man lär sig bättre, mer praktiskt än teoretiskt lagd person. Så började jag jobba. Sökte igen. Mamma, nej men du kom inte in. Jag bara okej, okay, då ska jag göra någonting annorlunda bara för att visa dem att, eller visa mig själv först och främst att jag vill göra någonting som folk verkligen ska tänka okej, okay, det här är en Pedral-klocka. Och därav kommer detta då helt enkelt.
Så ditt intresse för klockor, har det alltid funnits där eller kom det med tiden? Vad för klockor, just en klocka? Jag tror
jag
inte
jag
det är första
fråga,
man...
Din förkärlek för klockor, var kommer det ifrån? Du nämner Patek Philippe, det är så här på den här nivå. Det är inte som någon säger Seiko direkt.
Nej.
Inte för att...
Nej, men så grejen är så här att...
Gary heter och lärt oss att outa alla. Jag blir helt så här tjockaktsmodiga.
Nej, men alltså det jag kan säga var så här att min bakgrund, den har inte alltid varit rak. Och jag minns en gång när jag var 16-17 var på en lägenhet på Karlaplan med en polare.
Var det dysfunktionellt eller?
Jag blev frikänd. Det är en sak som är säkert i alla fall. Eller vi bägge blev det. Det försvann en Rolex från den lägenheten.
Men jag var inte där.
Nej. Och jag har alltid gillat att liksom reverse engineering, plocka isär saker och bygga upp dem igen. Och jag tänkte, varför inte lära sig urmakeri? Och det var där intresset kom in då. Och jag har alltid haft ett öga för detaljer på ett helt annat sätt. Så där föddes idén och drömmen. Jag har alltid gillat att skissa och teckna. Så var jag...
Vänta, menar du att du snodde en Rolex och plockade isär den för bara för att gilla den grejen? Det var dit, det var där jag var. Du hoppade över någonting. Vet du
vilken det är?
Not guilty. Nej, men alltså det som hände var att jag gillade Rolexen. Det var någonting, det var status. Det var liksom alla ville ha en Rolex. Så då tänkte jag, varför inte skapa någonting som är mer... åt det hållet, jag ville först, jag kontaktade en fabrik i Schweiz som jobbar med Sveriges största klockmärke inom den lyxiga segmentet. Då, det lyxiga segmentet.
Vad är det för klockmärke?
Sjö Sandström. Kontaktade den fabriken. Där sa de att det skulle kosta mig över 3 miljoner, för jag ville verkligen lägga mig där uppe. Och då tänkte jag har inte de pengarna, bankerna kommer inte ge mig, de kommer inte ge mig det. Och så då vände jag mig till Asien och kollade runt med folk. Jag frågade Philip Tysander som kör Daniel Wellington. Jag har frågat liksom folk överallt bara för att få in en fot. Så googla. Till slut så jag är bra på nätverka liksom och fake it till you make it som man säger. Och sen så kom jag kom jag i kontakt med en väldigt bra fabrik som hjälpte oss för släppa det här första samples då. Vi har gjort lite ändringar och det som sker egentligen är att vi ska släppa den första kollektionen via Kickstarter nu i senaste slutet på maj. Mm. Dels för att få ut reach och dels för att få in pengar från folk då. Mm. Eftersom det här ska ju vara för folket och jag vill skapa världens bästa företag. Och det är jag helt säker på att jag kan göra för att jag har en bakgrund, jag har jobbat med försäljning, jag har jobbat med media, det här med influencer marketing som ni pratar om. Liksom, jag kan det här. Sätt mig på en C-level möte med CEO. Jag kommer sälja skiten ur dem, för det är det jag alltid har gjort.
Mm.
Men jag kände själv att fuck det här, jag vill göra någonting eget. Och faktiskt inspirera folk från samma bakgrund som inte har haft en father figure, som inte har haft samma möjligheter som sina svenska kompisar eller andra föräldrar som kommer från en unbroken home då, helt enkelt. Mm.
Men det känns som att processen tills från idé start till nu,
ja,
det har tagit flera år.
Det har tagit flera år. Jag förlorade min bror, jag blev deprimerad, han hade väldigt, väldigt destruktiva vanor som jag inte är rädd för att prata om idag, liksom. Mm. Droger, drogfri och ren idag. Mm. Och
grattis. Bra, grattis.
Det var liksom... Det var väldigt mycket sånt som hindrade min utveckling. Och jag behövde verkligen ta den här resan och åka utomlands. Skippa Sverige och bara få perspektiv på saker och ting. Och först och främst sluta skylla på livet. Alltså det som händer i livet på alla andra och istället bara ta ansvar då.
Jag har funnit... Får jag bara lite så här. Du har funnit ett nytt sätt att leva, förstår jag.
Ja.
På vilket sätt hittar du det? Liksom, vad hände? Tände du lampan bara?
Nej, jag satt där och kollade. För jag pratade med mina släktingar och de bara, du har alltid varit så smart.
Mm.
Och min största rädsla var den personen som de säger, han hade så mycket potential och inte gjorde någonting av det. Och där så... Jag träffade en vän, en väldigt nära vän som var med i en stödgrupp faktiskt, som rekommenderade mig att gå dit. Jag var lite skeptisk, Danmark, det funkade inte så bra. Så här i Sverige så valde jag faktiskt att köra det här CA då för mig, för att hålla mig nykter. Liksom inga sinnesförändrade substanser överhuvudtaget och överlämna allting till en högre makt och faktiskt ta ansvar och hjälpa andra. Och det är där mitt driv kommer ifrån och jag vill faktiskt göra någonting. Jag vill göra så mycket, mycket bättre än vad de här.
Så länge du följer den vägen har du inget att vara rädd för.
Jag vet.
Det är bara att köra.
Fan vad bra.
Ja, så det känns bra för en stökig liten gatubarn, höll på att säga. Bott lite överallt till... det är en lång väg kvar att gå. Jag är inte ensam längre. Nu har jag liksom fått hjälp av... fyra andra vänner som genom att prata om det här och liksom, de trodde så mycket på idén så att de hoppar ju på det direkt och de har investerat sin tid, sina resurser och nu kommer det här bli bra och jag tror att vi kan bli ett av de största varumärkena i Sverige om allting går vägen helt enkelt.
Får jag ställa en fråga? Du säger att du har jobbat inom media och sådana grejer. Tror du att din bakgrund idag är en positiv grej för företaget eller negativ? För jag tänker att oftast har en sån bakgrund varit så negativt laddad i branschen. Men idag när det också finns en sån här kring liksom folk som rise up och gör en klassresa. Tror du att det är positivt idag eller tror du att det kommer vara hinder?
Det beror på hur man använder det. För mig har jag känt så här att det har varit ett hinder på vissa företag. För att jag skrev en artikel som var väldigt uppmärksammad kring afrofobin på arbetsmarknaden. Och då blev jag totalsågad av fegisar som sitter bakom ett tangentbord och inte har åstadkommit någonting av sina liv. Före detta kriminell, jag har aldrig varit kriminell. Liksom, före detta idiot, vi ska skicka de här till hans arbetsgivare. Mm. Vem är han? Och då behövde jag ta ett litet break för att jag var inte heller den lättaste
att
jobba
med. Just det, du sa upp ditt svenska medborgarskap, eller? Kan du berätta om det där?
Nej, men alltså, grejen är så här. Jag är inte korkad. Jag vet hur man drar uppmärksamhet till mig. Antingen är det något bra eller något dåligt. Men jag fick en plattform att prata om de här klockorna.
Mm.
Jag satt och tänkte, why not use their own game against them? För jag vet att den svenska stoltheten som vi har ju ändå världens bästa land, det gäller väldigt mycket, men vi har väldigt mycket som vi måste förändra. Jag håller absolut med det du säger, att, eller för att svara på din fråga rättare sagt, att det har varit ett hinder förut, men nu när jag vet mitt värde ännu mer, när jag, du vet, folk tänker mer followers. Nej, för mig har det alltid varit impact over followers. Mm. För skapar du fans, skapar du en plattform, då kommer det skapa någonting bra för ditt varumärke och självklart hållbarheten för själva varumärket då, helt enkelt.
Nej, alltså så här, från höften direkt, jag känner så här, styrka, det bästa med livet, det är faktiskt illusionen om livet. Och det tycker jag att du tar vara på. Kör, gör din grej.
Det är en sån här Hafez-grej, eller?
Nej, det är inte Hafez, det är
Balzac.
Balzac? Det är Balzac, det är inte Hafez.
Ursäkta mig.
Nej, men det känns
så han blir sneder, han bara.
Och jag tycker att, att du är modig som liksom har gjort en förändring.
Verkligen, man.
Det, inte, alltså det krävs ju en viss...
Ja, jag hade mycket trauman som jag började jobba på. Som jag säger till folk, psykolog gör jävligt mycket. Liksom, och gemenskap och folk som förstår vad du har gått igenom. Och det är det jag tror är... Åtminstone för oss som är från förorten, om man säger så. Från lite mer utsatta områden. Så det är väldigt viktigt att kunna vara i kontakt med sina känslor. Mm. För det är oftast den här machokulturen som vi har levt, som vi tyvärr lever med idag. Att man inte vågar prata känslor, inte vågar gråta. Och det har jag kanaliserat till att försöka skapa det här då. Och tagit in andra människor som kan hjälpa mig göra den här visionen till en verklighet, där jag vill kunna ge tillbaka till samhället, bygga fritidsgårdar. Det är inte bara tjäna pengar. Självklart, det är ett primärt mål för att
kunna
göra de andra sakerna. Men jag är helt säker på att inom 5 år från idag så kommer det se helt annorlunda ut, att vi kommer kunna ta för oss mer av kakan eller av tallriken som finns där, än det. Take the breadcrumbs. Jag är trött på det liksom. Så det är därför jag har ju följt er resa. Jag följer flera resor och ser vad ni gör. Även om du vet, man är så här tyst spekulant. Och man blir så jävla inspirerad av att se att det finns kvinnor och även män av liksom helt utom svenska ursprung som vågar göra någonting. Och det har gett mig kraft att faktiskt våga. Vet du vad? Här är jag tar plats. Ja, det här kanske inte faller alla i smaken. Men, you will got them remember it. Det är liksom mitt motto.
Jag har också tänkt på en grej senaste tiden. Det är också att så här, vi borde börja, med de positioner vi har, de bakgrunder vi har, så tycker jag också att vi ska börja liksom ge folk guilt-känslor. Ja. Att lite så här, okej, det här kanske låter sjukt, men lite så här, du måste köpa min klocka. För att du är så jävla privilegierad och jag är inte det. Och du måste köpa den för att du behöver göra det. Det är din liksom, ja, det är din karma. Precis. Ja. Det är lite så som vi också pratar, att jag är så här... Det är nästan som att man ska prata med folk och så här, ni ska ge det här till oss. Ja, för det här är det minsta ni kan göra för att du ska liksom göra, det här är din samhällstjänst, förstår du? Och lite så här rädda på det. Ja, men då tänker jag att vi kan arbeta tillbaka på det och så här, ja, och gå till ett företag och bara, nej, men ni ska köpa den här klockan till alla era medlemmar, för att ni ska inte gå och köpa någon annan, utan det är mig ni ska köpa ifrån. För ni har ansvaret att hjälpa mig med den bakgrunden jag har, alltså förstår du? Lite den moden tänker jag att vi behöver börja använda oss av typ.
Ja, alltså, för jag håller delvis med.
Det är hårt, men...
Jag håller med, men jag har också lärt mig en sak, att världen är inte skyldig med någonting. Det enda jag är skyldig, det här är inget bullshit mambo jumbo, det här är faktiskt sant, det här är åratals av jävla terapi och så, är att jag har en enda uppgift, det är att försöka pass it on. Det kan vara legacy, det kan vara kunskap, det kan vara glädje, det kan vara livserfarenhet, vad som helst. Det är mitt uppdrag, jag har en story. Jag kan säga så här, många människor som jag har pratat med, jag pratade med en psykolog, han började gråta. Han bara, shit, du borde skriva en bok om vad som har hänt dig. Jag bara, maybe. Liksom, så det finns ju alltid liksom... Alla vi har en historia.
Och men
det
här... jag tänker så här, förlåt mig, men jag tänker verkligen så här... Jättenice. Jo, alla människor är skyldiga någonting, förstår du? Och det är väl så här, det är, alltså, mycket beror ju på också i vilket sammanhang man pratar. Jag som jobbar med ungdomar känner så här, när jag börjar prata med folk som bara, åh, det är så knas där ute. Jag blir så här, men gör någonting då.
Exakt.
Gå fucking gör någonting. Exakt. Du har ett ansvar, du kom till den här jorden. Du har ett ansvar som människa. Det är ingen av oss som har gjort ett test innan vi satte sig i den här världen som gör så att ena är mer privilegierad än den andra. Om du sitter på en maktposition, om du sitter på en förändringsposition, gör en förändring. För att nu är det så här grovt, men unga dör. Så att det är så här, du har ett ansvar och du är skyldig alla de här barnen någonting. Förstår du vad jag menar? Ja, lite så
med.
Tänker jag.
Ja, men det är jättemånga med maktpositioner som bara tänker att så länge jag har en åsikt som är rätt så räcker det. Alltså de behöver inte göra någonting. Så länge jag bara säger det, it's out there, då är jag populär.
Det är ute.
Och sen, ansvarslöshet.
Så vad gör du mer än ingenting. Att det är klart? Det, jag tänker typ att jag, det är det jag menade med det här med att pusha och så här, du har ett ansvar att mer så här. Jag är trött på att det är så jävla mycket människor som pratar.
Ja.
Och säger, oj, och det är så här, och det skrivs lite här, och det är lite dit och dit. Men det här är inte det som förändrar. För att om du går och skriver så här, ja men du vet, man har sett folk som så här, ja men nu ska jag skriva en artikel i någon, jag vet inte vad, om typ så här, situationen i orten. Vem av de här kidsen går och läser den här tidningen? Det är ingen av dem som, gå ut, var där,
på plats.
Häng där, ge jobb till de här barnen. Alltså du vet, lite så.
Ja, jag
tvinga
håller med.
Folk till
jag
att göra med. Det för att de har ett ansvar.
Jag håller definitivt med, och det är därför jag säger. Med det här till exempel, med de pengarna, om allting går som jag vill, eller som vi vill rättare sagt, då vill vi faktiskt kunna hjälpa till på fältet istället för bara donera pengar. Mm. För jag vet själv hur det var. Jag uppväxt i Östberga, jag har bott i Rynkeby, jag har bott i Rågsö, jag har bott i Flämpan. Alltså, jag har ju sett väldigt, väldigt mycket av det som har hänt. I periferin såklart, jag har aldrig varit inne, för jag är smart. Jag var dum smart när jag var yngre, men ändå. Vilket innebär att jag vill kunna göra någonting, ge dem en plattform, ge dem aktiviteter att kunna göra. Mm. Politik är det värsta jag vet, men jag ser folk som bara sitter där och bara, ja men nu ska vi göra det här, de här åtgärderna är det som krävs. Och sen är det byråkrati som väntar efter det. Vi som har en möjlighet att faktiskt göra skillnad som kommer från förorten, tycker jag borde faktiskt göra det, och det tycker jag Gary heter och några till gör bra, men i det här fallet, det ni gör är jävligt inspirerande tycker jag.
Alla har ju ett ansvar.
Det är ganska... Men det, också, det känns som en skyldighet till sig själv att så, göra det man verkligen vill, alltså om det är klockor som är din grej, vem ska annars göra det? Varför ska man vänta på att alla andra gör det? Så, gör det så blir det, alltså, så, det är skyldighet till ditt liv, alltså, så, om du har ett syfte, do it, alltså försök i alla fall.
Jag vill bli den första svarta miljardären i Sverige.
Look at you.
Det är bra mål. Ja, första svarta. Och då pratar jag inte om någon som äger OKQ8. Nej. Jag vill bli större än alla de där. Och det kommer jag kunna bli med hjälp av mina kollegor. För det här är mer än bara jag. Det här är, om allting går vägen, vilket det kommer göra, är att vi ska fucking äta.
Grattis och kör på. Vi vill bara, eller lyssna, när du blir det så vill jag vara en av de där tjurorna på, vad heter det, NK som har din klocka.
Färsch.
Jag kommer stå så här. Det var ni med oss som gjorde det.
Ja, men jag, som jag sa till er redan från början, är att ni kommer få välja. Jag vill göra någonting för kulturen, som för vår kultur framåt, och inte bara tjäna pengar, inte göra någonting. För det här är ett quote som jag lärde mig som betyder så jävla mycket, som jag försöker leva efter varje dag. At the end of the chess game, the king and the pawn goes in the same fucking box. Det betyder att oavsett hur rik du är, när du dör, du kommer inte ta med dig dina cash någonstans.
Och bästa. Och då avslutar vi.
Tack så mycket Kevin.
By the way, vi önskar att det fanns mycket mera tid. Det finns det inte.
Ja, håll och koll på Kickstarter-kampanjen i alla sociala medier. Jag ger mig själv en shoutout på Pedral Watches.
Personal superhero. Tack. Och en shoutout till, vad har vi gjort det till? Gary heter, vad har ni gjort det till?
Shoutout till oss för att vi är amazing.
Ja, shoutout till Jasmin som inte är.
Ja, shoutout till Jasmin som startar Gary som också.
Generation.
Och Generation Kaos.
Hej.
Bästa podden. Tryck. Ni är med oss.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.